Ja, tack så mycket. Vi tänkte lägga upp det så här, jag och Lennart, att jag pratar lite kring våra fastigheter, våra områden, vad som är på gång. Sen kommer Lennart berätta lite om första halvåret. Och sen tänker jag i mån av tid prata lite om vägen framåt. Vi får se, det är tufft det här att klara kvarten. Men vi ska göra allt vad vi kan och inte pladdra för mycket. Vi har en affärsidé i platsen att vi ska skapa värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Så vi är ett bolag som håller oss i Göteborgsområdet, finns i Göteborgsområdet och håller oss i Göteborgsområdet. Vi har ungefär 500 000 kvadratmeter i uthyrningsbar yta idag. 10,5 miljard i fastighetsvärde och vi är 63 anställda. Och jag tänker nu gå igenom lite vad vi äger och hur vi ser på utvecklingen. Dels av våra fastigheter men också av våra områden. Här ser ni en bild på Göteborgsområdet med en karta som är ungefär 20 gånger 20 kilometer. Och på den kartan så har vi 60 av våra 61 fastigheter. Och vi väljer att dela in det i tre delar. Det är centrala Göteborg, den röda ringen. Det är norra östra Göteborg, de svarta ringarna. Och det är södra och västra Göteborg, de blå ellipsen. Och jag kommer komma in på varje område lite specifikt. Vi börjar med centrala Göteborg där vi har ett bestånd på 219 000 kvadratmeter. Det är 6,6 miljarder i värde, vilket är ungefär 60, lite drygt 60% av vårt värde. Vi har 23 förvaltningsfastigheter och en projektfastighet. Och det är inte riktigt sant därför att i våra förvaltningsfastigheter så finns det väldigt stora möjligheter att utöka med projekt. Jag kommer komma in på det när jag pratar om våra områden och våra fastighets- och projektutveckling. Här ser ni vad som händer i centrala Göteborg runt våra fastigheter. Vi har ungefär 5 miljoner kvadrat som finns att utveckla i de centrala delarna av Göteborg runt älven. Och det är mycket, väldigt mycket av det är kommunal mark. Så det finns, Göteborg är en gles stad, det finns väldigt mycket möjlighet att bygga i Göteborg. Och tittar vi på vad vi finns och vad vi tror på för områden så är det framförallt Gullbergsvass. Det ser vi har 5 fastigheter där. Centralstationen, eller centralområdet, ner till höger. Där har vi 2 fastigheter idag. Norra Masthugget har vi 2 fastigheter. Och Skeppsråkajen där vi har 3 fastigheter. Och alla de här områdena händer det väldigt mycket nu. Det är många detaljplaner som är på väg att tas fram. Och vi har en ambition att dels finnas kvar i det här området men också att utöka i det här området. Väldigt intressant utveckling där gilderna sjunker radikalt. Men där det också kommer ske väldigt mycket stadsutveckling. Och utmaningen är också mitt i detta att göra ett väldigt stort infrastrukturprojekt i Västlänken. Det vi har på gång i centrala Göteborg inom fastighets- och projektutveckling, det är 2 projekt. Båda håller på att avslutas. Dels är det till Migrationsverket i Gårda där vi utvecklar 12 000 kvadratmeter ungefär. Och det är 100% uthyrt och det färdigställer vi nu i kvartal 3. Vi har också utvecklat gamla, det så kallade GP-huset tidigare som vi nu valt att kalla kvarter 1. Där vi gått från ett hus där vi haft 14 000 kvadratmeter med Stampenkoncernen, enbrukarhus, till idag att vi 6 000 kvadratmeter Stampen och GP och då flertal hyresgäster. Där vi också har gjort en entrélösning och vi har kaféer och verksamheter där vi öppnat upp huset. Det projektet är precis avslutat. Och senast vi hörde så hade vi lite högre uthyrningsgrad än 95%. Vi har också gjort transaktioner i centrala Göteborg. Vi köpte studenternas hus här för några månader sedan. Och vi kommer sälja, vi har sålt 2 fastigheter. Varav den ena är då, har vi redan fått betalt för. Den andra väntar vi på att planen ska vinna laga kraft, vilket den har gjort. Och att vattendomarna i den nya Hisingsbron ska bli klara, vilket de också är. Så där räknar vi med att vi kommer få likvid här under 2016. Det är ungefär, vad vi har sålt för ungefär 350 miljoner. Och vad vi håller på att investera i de här områdena är 170 miljoner nu under 2016. Tittar vi lite framåt på vad vi har för möjliga utvecklingsprojekt i det här området. Så finns det väldigt mycket spännande planer. Vi har ungefär 80 000, mellan 70 och 90 000 kvadratmeter igång. Och mycket av detta är kompletteringar på fastigheter som redan är förvaltningsfastigheter. Både Gullbergsfast 510, Gårda 411, Gårda 1617, Skår 5714 och Krokslö 34. Allt det är befintliga fastigheter, förvaltningsfastigheter, där vi nu har möjlighet att bygga till och bygga på, förtäta, bygga på höjden. En del av det är bostadsutveckling. Och vi är ju ingen bostadsutvecklare, men vi är gärna en bostadsbyggrättsutvecklare. Gårda 212 däremot är ett helt nybyggnadsprojekt. Och alla de här projekten har vi antingen plan på, eller så har vi rätt långt gångna detaljplanprocesser. Så det här är projekt som kan komma att starta inom en ganska snar framtid. Några av dem bygger på att vi ska hyra ut. Några av dem bygger på att vi ska få färdigt planerna helt och hållet. Det var centrala Göteborg. Om vi går då till norra och östra Göteborg, där har vi 9 förvaltningsfastigheter. En projektfastighet i 143 000 kvadratmeter. Det är 2,6 miljarder av de här 10,6 som jag sa tidigare i fastighetsvärde. Här är några exempel på de kåkarna vi har i de här områdena. Kommer ihåg, de bara de svarta ringarna. Där det då är Mölnlycke längst upp till höger, Gamlestaden längst ner till höger och Lindholmen som vi nu har gjort vårt första förvärv i den här perioden, som är i Lindholmenområdet. Här händer det också rätt mycket, eller det händer väldigt mycket i de här områdena. Tittar vi på Backaplan, en ny stadsdel, där vi tar ett omtag på utvecklingen i Backaplan, det är ungefär 1,5 miljoner kvadrat. Varav vi är intresserade och inblandade i ungefär 500 000 utav de 1,5 miljon kvadraten. Frihamnen, ni ser vi har 4 fastigheter där. Frihamnen pågår en utveckling i kommunens mark. Vid bron, brofästet, ena brofästet vid Hisingen mot Backaplan. Mellan Backaplan och brofästet, ni ser pilen där. Gamlestaden. Det händer otroligt mycket. Och väldigt, det som sammanfaller med Backaplan och Gamlestaden är att det är knutpunkter. Och vi tror väldigt mycket på att vi ska växa där Göteborg växer. Och Göteborg växer väldigt mycket i de centrala delarna och också i knutpunkter. Vi märker det att allt mer utav transporterna sker genom allmänna kommunikationer. Spårbunden trafik blir allt viktigare för våra hyresgäster. Och då kommer det att vara knutpunkter, det kommer vara centrala delar som är viktigt för framtida lägen. Och det är där vi då vill vara med och ta del av den utvecklingen som sker. Lindholmen, som sagt, vi gjorde vårt första förvärv nu i juni. Och det är väldigt spännande det som sker i Lindholmen. Mycket av det är drivet av att det går bra för AB Volvo och Volvo Cars. Och Chalmers finns också på Lindholmen. Så att väldigt stor utveckling i de områdena. Och där vill vi gärna, i alla de här områdena vill vi gärna köpa mer. Men framförallt vill vi bedriva utveckling av de här områdena. Tittar vi på vad vi håller på med i norra och östra Göteborg, så är det Gamlestadens torg, eller Gamlestadstorg. Knutpunktens profilfastighet. Vi har hyrt ut 10% i Västtrafik och de kommer driva den knutpunktsverksamheten som är på gatuplan när det gäller tågtrafiken och allt som har med det att göra. Och vi kommer då jobba med att hyra ut kontorsdelarna som är ovanpå. Det är ett väldigt spännande projekt som då är första steget för att sen kunna vidareutveckla hela Gamlestadsområdet. Gamlestaden är ju porten in och ut till nordöstra Göteborg. En investering på ungefär 480 miljoner. Och som jag sa tidigare, vi har då köpt också gjort vårt första förvärv i Lindholmen. 373 miljoner. De utvecklingsprojekt som finns i norra och östra Göteborg är kanske de, förutom Södra Änggården som jag kommer komma in på, där vi har störst potential. Här har vi då Gamlestadens fabriker, ett område där vi har 60 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Men det finns en potential att bygga ytterligare 70 till 80 000 kvadratmeter. Grannfastigheten till Gamlestadens fabriker är Bagaregården 17:26. Där tittar vi på att bygga på parkeringen Det är 10-15 000 kvadratmeter. Men vi tittar också och har gjort ett parallellt uppdrag på att utöka det till ytterligare kanske 50 000 kvadratmeter. Det finns stora möjligheter och det är det som man ser med den här lilla visionen med ett högre hus. Men i rapporten så skriver vi, vågar vi inte gå ut och skriva det ännu för det känns lite mer osäkert. Och då skriver vi att de här 10-15 000 kvadratmeter. Men hela Gamlestadsområdet med Gamlestadstorg, Gamlestadsfabriker och bagargården innebär kanske 100 000 möjliga nya kvadratmeter. Och i det orangea området där så har vi sålt det som är bostadsbyggrätterna till JM. Där vi tillsammans nu tar fram den planen som vi räknar med ska vara klar 2018. Och vi har sålt dem för 6 000 kronor kvadraten. Så JM kommer hjälpa oss att utveckla 25 000 utav de 70 till 80 000 kvadratmetrarna detaljplan. Backaplan. Som jag nämnde, ungefär 500 000 kvadratmeter i den delen som är vår del. Där är vi bara inne i den kommersiella delen. Men skulle mycket väl kunna bli lite bostadsbyggrätter. Det kommer bli väldigt mycket bostadsbyggrätter i det här området. Men vår del kommer ligga någonstans runt 60 till 90 000 kvadratmeter. Och till skillnad från Gamlestaden så kommer vi behöva riva fastigheter i Backaplan. Så att de här 60 till 90 000 kvadratmeterna är brutto. Medan när vi pratar Gamlestaden så pratar vi netto. Där vi då utöver det vi har idag kommer kunna bygga 80 till 100 000. Så inte lika stor potential värdemässigt i Backaplan. Men väldigt stor, väldigt intressant område. Och här vill vi också gärna utöka och växa när den här detaljplanen nu börjar ta sin form och bli klar. Södra västra Göteborg. Där har vi 18 förvaltningsfastigheter. Och det är väldigt många projektfastigheter i södra och västra Göteborg. Jag kommer komma in på lite mer kring vad vi gör i det området. Vi har 116 000 kvadratmeter och 1,4 miljarder i värde. Vi är i Älvsborg där vi nu tittar på och har fått planbesked precis. Fick här i juni på att bygga ytterligare 10 000 kvadratmeter på den fastigheten. Ni ser parkeringen där i V1. Där vi nu tittar på 10 till 15 000 kvadratmeter bostadsbyggrätt framförallt. Baltorp, Mölndal, Högsbo och de projekten som är på gång. Eller det som händer i det här området är just i Södra Änggården. Där vi själva driver en stor planprocess på 200-250 000 kvadratmeter. Och fått planbesked på att sätta igång första etappen nu i stadsutveckling. 120 000 kvadratmeter som skulle kunna bli lite mer med lite tur. Det är mycket fabriker runt omkring som då innebär störningar. Men nu har vi gjort en störningsutredning som innebär att vi tror att vi kommer kunna få med lite mer ytterligare yta i etapp 1. Så att väldigt spännande utveckling. Ni ser där att vi har samlat vårt fastighetsbestånd och sålt det som är i södra Högsbo till Biljana. Och bra affär för båda hoppas jag. Vi är i alla fall nöjda, Ylva. Ja, bra. Och vi koncentrerar oss helt och hållet på att försöka utveckla norra Högsbo. Oj, Lennart. Jag har lämnat.
Du måste nämna något om det också.
Nej, jag har redan lämnat den.
Ja. Du har PG pratat om projekt och vad som vi kan göra framåt och beskrivit fastighetsbeståndet. Så ska jag på två minuter försöka klara av lite om första halvåret. Jag tänkte inte prata så mycket om rapporten. Den är självläsbar tror jag, så ni får själva läsa den. Några highlights i den. Vi satte upp ett mål i samband med vår IPO, introduktion, hösten 2013. Vårt finansiella mål, huvudmål, var att vi skulle ha ett substansvärde per aktie på 40 kronor. Och vi skulle nå det innan 2017 års utgång. Och vi kan konstatera nu att i rapporten här, per 06.30, så har vi fått substansvärdet per aktie på drygt 40 kronor. Så nu får vi jobba fram ett nytt mål, vilket vi återkommer till under hösten. I övrigt där så tror jag att PG har nämnt det mesta när han har beskrivit fastighetsbeståndet. Ett koncentrat av resultaträkningen. Det är detta som kommer från själva fastighetsverksamheten. Resultaträkningarna i som jag lite slarvigt beskriver det kanske, men resultaträkningarna i de här, våra fastighetsbolag hos oss är svårlästa när vi har värdeförändringar derivat i dem. Men om vi tittar på vad som sker från fastighetssidan så ser vi här att vi har en Första halvåret 2016 jämfört med 2015 så har vi en tillväxt i hyresintäkter på 12%. Vi har ett förvaltningsresultat som har förbättrat 16%. Och dessutom så har vi då värdeförändringar i fastigheter som också har ökat, som är större 2016 än 2015. Det beror delvis på de projekten vi driver och färdigställer i våra fastigheter. Men delvis också beroende på den allmänna marknadsgilden som har gått ner under perioden. Några korta bilder också om vad kan vi då titta på i rapporten för att titta framåt. För det är ändå det som är mer spännande. För att göra allt det som PG beskriver så handlar det om att vi måste kunna finansiera den här verksamheten. Vi har en soliditet på 33%. Vi har en belåningsgrad idag på 60%. Vilket indikerar att jämfört med våra finansiella mål så har vi ett utrymme att öka belåningsgraden för att finansiera projekten framåt. Vår huvudsakliga upplåning sker genom bankbelåning. Vi har lån hos 5 stora nordiska banker. Och dessutom så är vi också delägare i Nya SFF. Där vi har gjort en obligation som vi ser som ett viktigt komplement till bankbelåningen. Vi gjorde en grön obligation där strax före årsskiftet. Och vi kommer nog fortsätta att använda den möjligheten. Det är alltså säkerställda obligationer. Vi har en snittränta på 2,24%. Det går att läsa mer om den lånestocken och det ser ni i vår rapport. Om man sammanfattar hela den här beskrivningen som PG gjorde av utvecklingsprojekten så ser man det här att vi har en befintlig projekt igång på ungefär 60 000 kvadratmeter. En total investeringsvolym på 800 miljoner. Drygt hälften av det återstår att göra i de projekten. Vi har alltså lagt knappt hälften av 800 miljoner hittills i dem. Och dessutom finns det en portfölj på ungefär 500 000 kvadratmeter. Och det är den som PG har nämnt här förut. Det som är blandstad här är ett stort inslag av bostäder, vilka vi inte kommer att bygga, utan då kommer vi hitta parter att samarbeta med eller som kan förverkliga de bostadsplanerna. Och då ger det ju också ett tillskott att finansiera våra kommersiella projekt. Sen redovisar vi i vår rapport det vi kallar vår aktuella intjäningsförmåga. Det ska inte jämföras med en prognos, utan det visar en ögonblicksbild per halvårsskiftet. Med den kontraktsportföljen vi har nu så har vi de här intäkterna, hyreskontrakten vi har nu. Om förutsatt att de ligger kvar i ett år, vi tar inte hänsyn till nyuthyrning och inte några uppsägningar, så ger den intjäningsförmåga med den kostnadsvolymen vi har nu. Sen la jag också in i den här att om vi antar att den snitträntan vi har nu gäller ett år framåt, det är ju ingen garanti för det, men man kan ju titta på vart tar vi vägen för att se hur ser utvecklingen ut. Och här ser vi då tillväxten i vårt förvaltningsbestånd som är grund för att vi ska kunna göra allt det som PG har beskrivit tidigare. Att vi har, då har vi en hyresnivå på 700 miljoner drygt att jämföra med sista 12 rullande månaderna där vi hade 622 miljoner. Och vi har ett driftsöverskott på 535 miljoner att jämföra med senaste 12 på 461 miljoner. Och de här siffrorna står i rapporten också, dock inte uppställda på det här sättet. Och därmed så pratar vi vägen framåt.
Det kan vi prata sen med Torbjörn.
Ja, vi välkomnar upp Torbjörn Isaksson som mest känd från Svenskan, men idag gästspelar på Göteborgsposten om jag inte är felinformerad.
Det gör det också. När du var här i fjol så inledde ju du ditt anförande med att säga att det kändes väldigt bra att vara här med anledning av situationen i den allsvenska tabellen. Jag lade märke till att du hade en annan ingång i år. Men hur ser du på det?
Jag tänker bara hockey i år, vet du.
Det känns fortfarande bra.
Ja, det känns bra med hockey.
Det är några andra trender.
Han var på matchen igår.
I Malmö.
Du är uppdaterad i alla fall. Det är skönt. Det är några andra trender här som du brukar tala om. Det ena är det här med knutpunkter och det andra är den blandade staden. Det är ganska intressant. Men hur ser du på, vad är det som är extra bra med er? Vad utmärker er jämfört med andra aktörer på de två områdena?
Det man kan säga är att det finns ju 4 knutpunkter som Göteborg väljer att satsa på. Och det är uttalat till 2035. Det är Angereds centrum, det är Gamlestadstorg, det är Backaplan och det är Frölunda torg. Och vi finns nu som drivande i två av de här knutpunkterna. Plus att de centrala delarna av Göteborg, det är där inte de centrala delarna inräknade. Det finns ju knutpunkter i de centrala delarna också. Så jag tycker att vi har ett väldigt brett och bra bestånd i de delar där det sker väldigt mycket utveckling i Göteborg. Så att, och jag tror ingen har ingen är med på så många ställen som vi är när det gäller där stan utvecklas just nu.
Göteborg, där finns ju många bolag från Volvo till ganska små företag då av olika slag som ligger väldigt långt fram när det gäller framtida trafiklösningar av olika slag. Hur tänker ni kring detta när ni gör era projekt kring hur trafik och sånt kommer utvecklas framöver?
Ja, vi tänker ju nästan alltid utifrån att vi inte, alltså bilen tappar ju mer och mer som transportmedel till och från jobb. Det märker man ju, de företag som anställer väldigt mycket unga som personal. De vill ju sitta mer och mer centralt och mer mot de här knutpunkterna. Det märker vi väldigt tydligt. Sen är vi väldigt öppna för att experimentera med olika nya lösningar. Men det är ingenting som vi jobbar mer med någonting annat. Utan vi jobbar i första hand, när det gäller miljöbiten så jobbar vi i första hand med att med våra fastigheter och våra områden och göra dem hållbara. Och i det ligger också infrastruktur.
Sen är det ju väldigt mycket projekt i Göteborg, inte minst kring älven. Kan det bli en typ av överhettning där det ena ändan blir ett problem att få tag på entreprenörer som vill bygga till vettiga priser och andra änden att det blir en press på att få tag på hyresgäster?
Ja, det kan ju både bli så att det blir så stor efterfrågan så att det blir brist på entreprenörer, självklart. Den risken finns.
Gör ni något särskilt i den frågan? Eller?
Nej, det gör vi inte just nu. Men vi funderar en hel del på hur den här situationen ska hanteras.
Det finns ju lite problem i Göteborg, precis som i exempelvis Malmö. Men i problemområdena, påverkar det är en väldigt utspridd stad också. Påverkar det på något sätt er den situationen i Göteborg som kommersiella aktörer in i stan? Eller?
Gör det inte på det sättet eftersom vi finns inte i de segregerade områdena i den utsträckning. Vi finns ju egentligen enbart i. Det är ju lite, om man säger att Göteborg är segregerat när det gäller att man bor på ett ställe, man handlar på ett ställe och man sitter i ett kontor på ett ställe. Och det är klart, då är vi ju i de kontorssegregerade områdena. Men det är ju det vi försöker jobba med nu när vi tar ett större grepp. Att vi ska hitta bättre blandning mellan boende, handel och kontor i de områdena. Men om man ser till de segregerade områdena, som du förmodligen menar de här, när det gäller där vi har problem med invandring eller med hög arbetslöshet och så. De områdena finns i väldigt sällan med våra fastigheter.
Sen har ju Göteborg historiskt sett ett väldigt stort beroende av och koppling till Storbritannien. Det som händer där nu, hur påverkar det er och marknaden i Göteborg?
Vi tror inte att det påverkar oss mer i Göteborg än någon annanstans. Vi tror att om Brexit påverkar världsekonomin så påverkar det alla ställen och alla städer i Göteborg. Jag tror inte att även om Göteborg är, även om väldigt stor del av exporten till sjöss sker från Göteborg och förmodligen en del av exporten till Storbritannien därifrån, så tror jag ändå inte att det kommer påverka mer än någon annan stad.
Det finns ju problem i fastighetsfonder också i Storbritannien. Tror du att det kan spela över hit på något sätt? Eller det?
Ska vi svara på den?
Jag har inte funderat på det så mycket. Vi tror väl att om man tittar på fastighetsägandet i Göteborg så finns det inte ett så stort utlandsägande fondmässigt. Så jag har inte sett den risken så stor.
Alltså det man kan tänka sig det är ju om det blir väldigt stor projektvolym och det ska sväljas. Det ska det finnas hyresgäster och det är ju en jättebostadsbrist. Så det är klart att man kanske kan se det i det korta perspektivet eller i det halvlånga perspektivet så finns det liksom oändligt mycket folk som ska bli mättade med en bostadsproduktion. Men det är klart att skulle det vara så att det blir väldigt, väldigt mycket byggt så måste vi nog ha in fler aktörer i Göteborg än vad vi har idag.
Ni påminner ju ända sedan starten och framöver och nu inte minst genom Lindholmen så påminner ni ju en del om Wihlborgs. Anders Jarl, han bevisar återigen idag att han är en väldigt blygsam man. Men kan du berätta lite om vad gör ni bättre än Wihlborgs på de områden ni är likadana?
Vi är ju lite som, vad är det man säger, stick to your own game plan. Det är så vi jobbar i det här företaget. Vi försöker vara bra på det vi gör. Vi jämför oss inte så mycket, men Anders är ju alltid bäst. I alla fall när han själv får säga det. Nej, men vi har väl några nyckeltal som är bättre än Wihlborgs. Men vi har lärt oss mycket av Anders och vi försöker att komma ikapp så gott vi kan.
Ja, han utnämnde sig själv till utdelningskungen här inne också. Då. Hur var kommer ni i den hierarkin?
Ja, vi höjde vår utdelning med 33% i år. Och det tycker vi är bra. Sen hur det blir nästa år, det vet vi inte. Det kan vi aldrig svara på.
Ni kommer utmana honom där, eller?
Ja, det får väl styrelsen bedöma vad som är rimligt.
Okej, det var. Tack för mig.
Då ska vi se om det finns några frågor från publiken. Annars så börjar jag med en fråga. Det finns ju, om vi tittar på makroklimatet just nu så är det väldigt oroligt och osäkert. Just nu pekar allting väldigt fint uppåt. Vi har billiga pengar och det är en fantastisk tillväxt i Sverige. Arbetslösheten sjunker. Men om ni tittar i ledningsgruppen internt. Vilken är den svåraste frågan kopplat till just den här osäkra omvärlden som just nu ser fantastisk ut? Vad är det som tar mest tid och där det kanske finns en oenighet inne i ledningsgruppen just nu?
Ja, vi.
Oenighet var svårt att komma på, men
vi är väldigt eniga i vår ledningsgrupp, men
har du bara rekryterat jag säger det?
Ja, för nej, men jag tycker att vi diskuterar alltid frågor som är viktiga i den här branschen. Hur ska vi få sänka våra vakanser? Hur ska vi göra våra projekt ännu bättre? Och det kanske inte är så konjunkturberoende egentligen, men det är ändå frågor som alltid påverkas av konjunkturen.
Sammantaget skulle jag säga att det handlar ju mycket om att hur vi kan förverkliga den här projektportföljen, men samtidigt inte tappa fokus på den dagliga förvaltningen och alla förvaltningsfastigheterna. Där finns en balansgång som är viktig att hålla reda på. Mm. För det är ju flera andra bolag som har nämnt det också. Att förvaltningen är ju smör och bröd som måste funka. Och en förutsättning för att vi ska kunna driva projekten framåt också. Så den balansgången är en viktig fråga som vi lägger en hel del fokus på.
Sen kan man ibland känna så här att ibland kunde det vara skönt om det var lite tuffare att få finansiering och lite tuffare att genomföra saker, för att då är det kompetensen som blir viktiga, och vi anser väl då Anders Jarlanda då att vi är ganska duktiga i Göteborg på att konkurrera, så för oss kanske det ibland är bra om det inte blir för enkelt att göra affärer.
Jag tror bankerna mottar den passningen med glädje. Hade vi någon fråga från publiken? Ja, varsågod.
Göteborg och kontor och mycket fina projekt. Då är jag lite förvånad över att värdeökningen är så låg. Som 1,8% blev det väl, eller någonting sånt där ackat. Och ni får gärna berätta eftersom det inte framgår så bra av rapporten.
Man kan ju se det både och. Antingen är det hög hos de andra eller låg hos oss. Jag vet inte vad sanningen är någonstans. Vi gör ju värdering. Vi värderar alla fastigheter en gång i kvartalet och vi försöker göra det så rätt som det någonsin går. Och då blir det de värdena det blir.
Det blir vad det blir.
Ja.
Det blir vad det blir.
Ja, men det är inte mer komplicerat än så. Och sen kan man notera att det finns andra bolag som har gjort en annan värdering eller en annan bedömning, eller kanske till och med varit tuffare, mer aggressiva än vi har varit. Men vi försöker alltid att värderas så rätt som det bara går. Och sen värderar vi ju inte våra detaljplaner för de är klara. Så vi har ju ganska mycket potential i vår utvecklingsportfölj som man redan nu här kan stå och säga att det skulle det vara så att vi får igenom alla detaljplaner så finns det ett övervärde i bolaget. Men vi värderar inte dem förrän de är klara detaljplaner.
Med det så säger vi tack till PG, Lennart och till Torbjörn Isaksson.